Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald. Jag heter Margret Atladotter och med mig är Lisa Bjurvald. Lisa?
Ja?
Jag har en fråga som vi har fått av en lyssnare.
Ja. Jag blir rädd när du låter så mild och vän.
På Twitter. Mm. Och det är Anton Sell, reporter på Dagens Nyheter, som...
Anton, är du förresten släkt med Magnus Sell? I sådana fall känner jag honom. Han är väldigt trevlig.
Ja. En parentes för det. Ja. Han har använt taggen AB-podd och ställer den här frågan. Anders eller Kim?
What?
Jag fattar inte.
Jag är dum och trög. Jag ska säga det, Anton Sell, alltså, jag tittar inte på tv. Jag kollar på så här tv-serier och Thrones och True Detective och sånt som jag kollar. Så det här, om det här är någon slags referens till så arga snickare, arga bartenders, Paradise Hotel eller någonting, jag fattar inte vad du menar. Margret?
Jag har absolut ingen aning vad som menas. Så kan,
Anders Timmel eller Kim Wilde? Alltså nej, jag fattar faktiskt inte frågan. Oj, vad man känner sig plötsligt pinsamt efterbliven här alltså.
Det står, alltså...
Det är bara det, finns ingen ledtråd.
Det står så här. Bra avsnitt, en fråga, Anders eller Kim?
Vad pratade vi om i förra avsnittet där möjligtvis kan ha föranlett den mystiska frågan? Kan det vara så att det finns massa människor på Kit och två av dem heter Anders och Kim? Och vi ska välja en av dem?
Nej. Det är konstigt. Men så här,
Vänta. Kan vi prata politik? Är det flykting? Är det alltså Anders Fogh Rasmussen eller någon av Kim-människorna i Nordkorea? Skulle det kunna vara så?
Nej, men det kan vara exakt vad som helst. Ja. Så därför så...
Snälla Anton, förtydliga dig. Kan du mansplaina till oss vad du menar?
Precis. Tack. Men fortsätt ställa frågor ändå.
Men ja, är det någon som har frågat något lite mindre kryptiskt då, kanske?
Det är Johan Signert som har frågat. Skulle vara intressant att höra... Såväl AB-podd som Mats och Helin analyserar mediekritiken från Hans Rosling. Och det som Hans Rosling menar är ju då till exempel journalister är dåliga på överblick. Mm. Och att journalister inte ger en sann bild av världen. Och det här då citatet som ju har blivit lite känt nu. Man kan inte använda sig av medierna om man vill förstå världen.
Mm. Hans Rosling är helt enkelt ute på en mediebashing-turné just nu. Jag vet inte riktigt vad som har utlöst det, men det är plötsligt hans nya liksom, grej. Hans nya käpphäst här. Mm. Och han har ju senast idag pratat om att man inte ska använda vissa ord. Medierna ska... Ja.
Vilka ord?
Ja, men jag tror att det var, är det flykting man inte ska prata om eller var det migrant? Nej, först var det Al Jazeera som sa att man inte skulle använda ordet migrant.
Men var det inte mer att de sa att de inte kommer använda det?
Mm, det var det. Mm. Precis. Ja, men det är ju liksom i sig en rekommendation till andra medier. De vill ju understryka det därför att alltså i ordet, och jag håller med om det, för att i ordet migrant så känns det så här, fan, jag migrerade till London när jag var 19. Mm. Alltså du söker efter ett bättre livjobb, men du kan fortfarande vara i en ganska privilegierad position. Mm. Och det är ju inte det här handlar om. Det handlar om flyktingar. Nu minns jag att det så här var det ju idag, att han, nu sa ju då Rosling att man ska inte använda ord flyktingsmugglare. Mm. Och där är det ju precis som med det här andra ordet, migranter, så är det ju väldigt många som syndar också i den frågan. Alltså när jag sökte så var det ju SVT, SR, Express, det var i stort sett alla stora svenska medier använde begreppet flyktingsmugglare. Mm. Och han menar ju att även det är missvisande, för att det kan ju handla om någon släkting som hjälper dem. Det kan handla om hjälparbetare, vanliga engagerade människor. Och alltså det pekar liksom på en slags organiserad form, att det är en explicit kriminell verksamhet. Och det berättar liksom inte hela bilden bakom.
Vad skulle man använda istället då, menar han?
Ja, men alltså det var just smugglare som är, och jag kan väl liksom till viss del hålla med om det, men där jag känner att Rosling ibland är ute och svirar lite, det är att han verkar inte riktigt fatta mediernas praktiska vardag. Alltså vi måste ju ha samlingsbegrepp för vissa saker, annars blir det inte rubriker, annars blir det inte kortare notiser, vi kan inte skriva ingresser om vi inte har det. Sen är det kanske viktigt att vara medveten om den problematiken och förtydliga i texten. Men jag menar, har du något bra exempel på vad man skulle kunna skriva, Margret, istället för flyktingsmugglare, för människor som hjälper flyktingar att ta sig in i andra länder? Vadå, flyktinggömmare? Flykting, jag tycker flyktinghjälpare är inte heller bra, för att det är negativt åt andra hållet. Då låter man ju som någon räddande ängel fastän du kanske begår ett lagbrott. Så det blir också lite tokigt. Då tar ju medierna ställning och säger att det här är något alla ska göra.
Anna, jag har inget bra förslag på vilket ord man ska använda istället. Men
det måste ju vara något som den läsaren omedelbart förstår vad det är och inte hakar upp sig på ordet också. Så Hans Rosling, för han har ju liksom saker att säga om allt från människans utveckling till rymden till medier. Men och anses väl lite ibland som någon slags universalgeni. Men i just det här fallet så känner man så här, ja, här är den praktiska världen mot en akademisk teoretiker.
Jo, men Lisa, det låter som att du är så här anti-Rosling nu, är det?
Ja, men det är lite så här kommer han och ska hela tiden berätta hur man ska göra och peka. Han älskar det, han gör sina pedagogiska videos över hur världen fungerar.
Men de är ju bra.
Ja, de är bra, men vi måste ändå hålla på vår journalistiska vardag, känner jag. Jag tycker då att Al Jazeeras är mycket bättre. Använd flyktingar istället för migranter. Där har man ju ett så mycket bättre och tydligare alternativ. Och så Rosling, kom igen då, säg vad du tycker är ett ord som jag skulle kunna matcha.
Okej, men om vi bortser från hans kritik mot de här enskilda orden. Hans
mer övergripande kritik då.
Precis, man kan inte använda sig av medierna om man vill förstå världen.
Idiotiskt. Vad är det gubben säger? Alltså, ska vi inte ha tidningsveckor i skolorna längre?
Men det är inte det han säger. Jag tycker att han har helt rätt. Man kan inte bara använda sig av medierna för att förstå världen. Det är väl helt självklart.
Men inte enbart.
Men det är det han säger. Man kan inte använda sig av medierna för att förstå världen.
Men finns det ett bara där då?
Nej, men det är ju... alltså,
det är implicit.
Ja, precis.
Är det verkligen det?
Det är klart.
Jag tolkar inte så. Nu tolkar du honom liksom väldigt...
Du tolkar honom som antimedier.
Ja, men nästan. Alltså, då får man väl verkligen inte glömma det viktigaste ordet. Det är klart att om man säger så här till en ung människa idag, du kan inte enbart använda dig av etablerade medier för att förstå världen. Då menar du att du också behöver litteratur, du behöver bildning, du behöver diskussioner, du behöver si och så.
Så tolkade jag han.
Nej, jag gör inte. Han säger, du kan inte använda det. Han menar att jag tolkar som att han menar så här: du kan inte använda dig av medierna för att förstå världen idag, för att de ger en så skev eller rent ut sagt missvisande bild av den.
Det var intressant, för att jag tolkade det helt tvärtom. Jag tolkade det som att så här,
han bara glömde det ordet.
Nej, men jag tolkar som det han säger är ju alltså, så här,
för då säger vi gör ju ett
urval
nytt.
Vi gör ju ett urval, man gör ju en prioritering. Man skriver inte om allt som händer.
Nej.
Alltså, jag tyckte han sa en självklar sak. Det är klart att man inte kan, man får ju inte en bild av, alltså vi i väst har ju till exempel en helt annan bild av världen än liksom övriga världen och så vidare och så vidare. Så jag tyckte inte alls att det var särskilt kontroversiellt. Men intressant.
Rosling, hör av dig till oss om du lyssnar på poddar. Lyssnar du på den här podden så får du en helt rättvisande bild av världen. Du behöver inte göra någonting annat, ni inte läser eller lyssnar på någonting annat. Japp.
Ja, men precis.
Men han Rosling har i alla fall inte direkt quotat oss, eller hur? Han har inte satt någon AB-podd hashtag.
Nej.
Finns det några fler som har gjort det då, som har några frågor till oss?
Vi har fått lite feedback på förra avsnittet. Samma personer som ställde frågor då som har sagt bra, tack för svar. Så det är ju bra.
Bra, skitbra. Fortsätt med det, hörni lyssnare. Det här var ju jätteroligt, få till en läsardialog. Jag som varit så anti-läsare. Nej då, men jag klagar mycket på så här kommentarsfält och, så det här var ju faktiskt positivt.
Eller hur? Innan vi går vidare så har jag en fråga till dig. Från mig.
Jag blir återigen rädd.
Nej, men alltså, För att, det är några som har frågat faktiskt. Mm. För att du finns ju inte, eller du finns på Twitter.
Ja.
Men förklara din närvaro.
Ah, ja, jag har en dold och mystisk närvaro på Twitter. Jag twittrar flera gånger om dagen, hela tiden på Twitter, men inte under eget namn, utan jag sitter ju under medievärlden faktiskt.
Men där
så
är det
att medievärlden kan man alltid nå mig.
Men,
day and night, men inte med snuskiga förslag.
Men det är ju inte bara du som skriver dig.
Nej, det är det inte. Det är också mina kollegor Axel, Mikael och
Men varför
Linnea.
Har du inte ett eget konto?
Ja, men det är ju kanske en bättre fråga då, om man säger så. Därför att jag skulle råka ut för så jäkla många galningar. Mm. Jag har verkligen övervägt det. Mina kollegor har faktiskt registrerat så här, att Lisa Bjur var någon gånger. Jag till och med kanske Lisa Bjur 1 och 2 också har tagit dem. Men alltså, det är helt omöjligt att tänka sig. Det skulle ta så lång tid. Alltså bara jag skulle twittra ut en medievärlden text om att du vet, nu har en högerextrem sajt åtalats för hatiska kommentarer eller någonting. Och så skulle jag göra det då från mitt riktiga namn. Nej, men det värsta, om man säger så här, ett konkret problem jag skulle ha skulle inte vara att filda bort alla de här galningarna. För jag skulle bara kunna ignorera. Utan det skulle vara det här jobbiga. Men varför är du här om du inte svarar på direkta tilltal? Och det skulle vara massa legitima saker som skulle drunkna i den här floden av människor, det vill säga sverigedemokrater, högerextremister och så vidare, som verkligen ogillar mig. Och då skulle hela tiden vara, jag skulle inte kunna ha en konversation. Man får så jäkla mycket skit om man inte svarar. Alltså jag märker
men vadå, jag svarar aldrig, eller ibland, men blockar liksom. Jag tycker inte att det är en svår, alltså... Det finns inget som säger att jag måste svara eller ha dialoger med någon.
Nej, men för mig är det faktiskt en fråga om att prioritera tiden. Mm. Bara ett konkret exempel. Det kan komma en enorm storm av kommentarer in till medievärlden. Och vi har ju det här, den här policyn att vi är inte ett allmänt klotterplank, utan du måste tillföra någonting till diskussionen. Så de kommentarer som jag inte släpper in på grund av att de vill prata marxism, leninism eller de hemska vänsterextremisterna i AFA eller bara ljuga och snacka skit i största allmänhet, de blir ju ännu mer uppjagade. Så kan de skriva artiklar på sina egna hemsidor och sen så är det igång. Liksom, jag tänker att samma sak skulle ju hända på Twitter. Så fort jag inte svarar, så fort jag blockar någon, så skulle det bli, så skulle det liksom blåsas upp av dem. Mm. För de jagar upp sig så mycket.
Okay.
Så att det här är en bra, det funkar för mig.
Mm. Mm? Jag tycker ändå att du ska prova.
Ja, men jag får ut det bästa. Alltså, jag slipper liksom det direkta hatet, thank God, hat och hot. Men jag är fortfarande helt med i diskussionen, följer, kollar vad folk skriver för inlägg, twittrar ut egna grejer, retweetar om det är något som är intressant i mediebranschen. Så jag är svinnöjd, du. Alltså, jag kommer inte göra det.
Jag är inte nöjd, jag tycker du ska vara där. Jag tycker inte du ska låta dem begränsa var du ska vara någonstans.
Men nu menar du att du skulle tycka det var kul om jag var där som privatperson och började så här, liksom bara tjafsa oss. Ja.
Nej, men okej, jag får väl acceptera det här tills vidare. Vi återkommer.
Ja, men fan, jag kanske startar någon hemlig liten. Ja, alltså, jag kanske är redan
med,
men jag kan ju redan vara liksom Bosse Andersson 23.
Men sluta.
Det vet ju inte du.
Nej, det är sant.
Otäckt, va?
Ja.
Jag kanske är det där lilla ägget som dyker upp.
Ja, verkligen. En grej också, apropå lyssnarfeedback, är ju att vi fick... tweets från Kitt medarbetare som var väldigt glada över att vi hade talat om dem i podden.
Ja, ja.
Det var ju kul. Och det fick mig lite att tänka på att ja, vi gillar det Kitt gör och ser fram emot att följa deras utveckling. Men det skulle vara kul att veta lite hur det går.
Ja.
Alltså, hur går det? Hur många besökare har de? Hur liksom ser planerna ut framöver? Hur, och så vidare och så vidare.
Eller problemet är väl att det är nästan bara män på Kitt, så vi kan ju inte ha dem som gäster i podden.
Men de säger ju att det inte är det.
Är det inte det?
Nej.
Har de någon spännande kvinna i ledande position, Kitt, hör av er och kom hit och gästa oss. Så får vi snacka mer om sånt som alla i mediebranschen vill veta.
Alltså, en Kitt-kvinna?
Ja, ge oss en Kitt-kvinna.
Men gud, jag kom på nu precis.
Hello, att... Kitty.
Jag kom på precis att en... bekant till mig som heter Jonna Ekman, som har jobbat på Aftonbladet tidigare, har börjat jobba på Kitt, men på marknadssidan.
Men det är en bekant, vi ska ju inte ha någon polare.
Nej, men jag bara kom på att jag kom på en kvinna.
Du kan ta hit henne och så kan jag grilla henne om hur det går. För du har helt rätt att vi gillar vad jag gör, men det ska vara skitintressant att se hur det går rent intäktsmässigt.
Precis,
och besökartalen.
Besöksmässigt.
Ja, vi vill ju ha the crunch.
Exakt. Och så här, har du sett, du som inte kollar på tv, tablå-tv, men har du sett en trailer från SVT som har blivit lite så här semiviral för ett program som ska börja sändas på SVT i, jag tror att den ska sändas på SVT Play i höst, som heter Boys?
Nej, det har jag inte. Berätta allt.
Okej. Du vet serien Girls, amerikanska HBO-serien, Lena Dunhams.
Jag vet även så här, modellpojkar, men det här har ingenting med det att göra.
Nej, det här är inte med modellpojkar att göra, vad jag vet. Nej, men serien Girls, dramaserie om fyra unga kvinnors liv, typ.
I New York, ja.
Exakt. SVT har gjort en egen Girls fast om killar som heter Boys.
Skämskudde alert. Åh, oh, vad jobbigt.
Det är exakt så. Alltså, idén är exakt så dålig som man tror.
Till... Jag sitter och vrider med som en jävla kolmask i stolen. Men... Var skulle det här utspela sig?
I Stockholm.
Och så här, lill New York, lill wannabe New York. Och var kring Nytorget också, eller?
Typ.
Alltså, de första... sitter och fikar på Urban Deli och, ja. Och har, åh, vad jobbigt det är.
Men alltså, nu har de bara släppt en trailer på ett par minuter.
Jag tänker inte plåga mig med den, så jag vill att du sammanfattar den. Hur den känns, vad det är för vibb, vad händer?
Nej, men så här, den börjar med en scen som är så jävla olidlig. Det är två då killkompisar i Stockholm som pratar.
Okay, men det är inte gay-killar, utan det är precis som Girls, alltså, det är liksom polare.
Precis.
Ja. Inte gamla härliga 90-tals kultserien Queer as Folk.
Nej, exakt. Ja, de snackar med varandra och den ena säger till den andra typ, fan vad fett, vi har fått en spelning på Trädgården.
Jaha, SVT, är det här vägen man ska gå? De här interna liksom, små hipster, några 27-åringar på Söder som känner till referenserna. Nej.
Det är...
I och för sig kanske alla andra unga i landet då ska känna att de aspirerar till den verkligheten.
Jag fattar ingenting. Nej. Men så här, och sen så fortsätter trailern i den andan.
Är det spelat?
Ja.
Ja, det är det. Okay. Och anledningen... det är scripted. Vi pratar inget liksom reality här. Nej. Utan det är precis som Girls. Ja. Det är manus.
Anledningen till varför jag tar upp det här är för att liksom, tro det eller ej, men i en av rollerna
Jimmy Åkesson, nej.
I en av rollerna, alltså vad jag antar är en biroll som någon slags lärare slash rektor på Handelshögskolan, är SvD-journalisten Andreas Cervenka.
Nej! Är det, nej men gud, är det sant? Hur har jag kunnat missa det här?
100%.
Det här är ju skitroligt. Sänker inte det här hans trovärdighet?
Jag vet inte.
Det känns ju lite som att Cervenka är det här, eller Cervenka ska man väl inte uttala det, va? Är ju så otroligt hyllad och hype. Det finns ju inte en medieman som inte är lite småförälskad i Cervenka. Han blir alltid prisad och höjd till skyen och alla älskar honom så mycket. Har han nu kanske trampat i klaveret, säger jag skadeglatt, eller kommer han liksom bli ännu större nu? Kommer han bli någon slags pin-up här?
Nej, men jag vet inte.
Alltså, vad är det som pågår?
Jag vet inte. Ja. Alltså,
får han betalt? Påverkar det här hans jobb som journalist?
Bra fråga. Men jag tycker att vi lämnar det här ämnet nu. Och för att den här serien kommer ha premiär den 12 oktober.
Du, vi lägger in det här i kalendern och kollar. Ja.
Och så får vi se om hans roll är stor, återkommande. Ja. Eller om det är bara den här scenen. Liksom.
Ja.
Men det är alltså 100% han.
Ja.
Riktigt ryslig trailer.
Herregud, det var som den här bilen då. Ska vi snacka med SVT? Vi uppmärksammar den här serien, recenserar den, snacka lite med Cervenka mot att AB-podd får figurera i Boys.
Nej, aldrig.
Varför inte?
Det är därför att, alltså, men vänta nu, det är bara att du är när en dröm om att bli skådis, eller hur?
Nej, nej, erkänd. Nej, jag tänkte att du skulle bli ihop med någon av här jag är upptaget.
Nej, men
det är faktiskt
inte.
Väldigt roligt det här. Ja.
Ja, jag är så jävla... Alltså, jag mår verkligen på riktigt. Nu ska jag inte hålla på att trasha det här.
Nej, vi får inte trasha innan vi har sett det. Det tycker jag känns
Nej,
som proffsigt.
Nej, men jag måste ändå säga. Jag har mått... Alltså, jag har mått jättedåligt sen jag såg
det. Är det därför det låter så snuvig? Du fick någon släng av något.
Jag fick ett vir.
Jag vet inte
Nej. Varför jag måste dö, men jag mår liksom jättedåligt.
Ja, det är obekvämt, det är oskönt. Det är det verkligen. Bara en sista fråga om den här serien. Är det några kända skådespelare med? Är det här liksom en mångmiljonproduktion?
Det är kända skådespelare. Det är han Adam Paulsson
från
Torka inte tårar utan handskar. Vad heter hon? Nora Lerfay.
Okej, så det är ändå
Ja, alltså det är ändå, och jag menar, det är en SVT-produktion.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
men ska Carolina Neurath vara sen studenten som kommer in på Handels då, sen får de någon kärlekshistoria då, eller hur?
Nej, alltså, det är Adam som i första avsnittet
går på Handels.
Bestämmer sig för att han går på Handels och han bestämmer sig för att hoppa av. Och då säger då,
självklart, så vänstervridet som SVT är, precis, så kan de inte tillåta någon att njuta av sin handelskarriär.
Men då säger då läraren slash rektorn Andreas Cervenka säger, vadå, ska du, så du, för han ska hoppa av för att satsa på musiken. Då säger han, vadå, ska du bli Mick Jagger eller? Då säger Adam, nej, jag ska bli mig själv.
Okej, det är så här, not the voice of a generation but a voice of a generation, som hon säger i Girls. Det är nästan känslan som anspelar lite på det.
Ja, precis.
Wow, vad jobbigt. Det var roligt om man hade sagt med Mick Jagger, sen hade det bara slutat där.
Ja, men typ det hade varit mer trovärdigt.
Ja. Men herregud, då går vi vidare efter det här. Jag vet inte vad, man sitter här omskakad.
Ja, förlåt att jag tog upp det. Jag borde också kanske triggervarnat innan.
Ja, men faktiskt, nu är förvarnad inför premiären. Tänk om man råkat se det här utan vår diskussion innan.
Eller hur?
Skada för livet.
Kämpa, boys. Har du sett DNs kampanj? Ja, men hashtag jag delar.
Den har jag ju däremot inte kunnat missa. Det är ju få i mediebranschen som har missat den, hoppas jag, för den är ju...
Vad tycker du om den?
Ja, men den är väl bra. Men vadå jag delar? Delar vad? Alltså, delar du empati, sympati? Delar du det du länkar? Är du fildelare? Jag tänkte absolut jag delar, att det var så här, först någonting för fildelning. Att det är så här, nu jäklar, nu går vi mot jättarna, nu bara kör vi. Ja, men stöd Pirate Bay eller vad som helst.
Ja, nej, men Peter Wolodarski skriver ju hashtag jag delar tron på humanitet och medmänsklighet. Och det är ju fint, och då fattar man ju lite vad
man menar.
Men man
ska inte behöva. Det är ju alla så här loggor, alla slogans, allting. Du ska aldrig behöva läsa facit. Det är väl standard. Jag lovar att om man frågar någon reklamare så är det likadant. Kommer du ihåg, vi undrar om den här konstiga punkten där, var det DN.åsikt eller om det är DN-åsikt.punkt. Så fick man ju gå in och kolla där i DNs uråldriga stadgar längst ner i Damja Marieberg. Och det är tydligen så att de alltid har haft den där punkten sedan 1800-talet, och det är en big deal för dem, den här punkten. Vanliga människor bara såhär, vadå DN.åsikt?
Ja.
What?
Nej, men ja, verkligen. Det är
och,
så
jag, och jag känner här också att det ska inte vara något tvivel.
Jag tycker att hashtaggen är supermärklig. Jag tycker att syftet är fantastiskt, of course. Lite så här bitning av vi gillar olika, jag gillar olika, som ändå var mer begriplig och ändå sa någonting så här. Jag fattar inte riktigt varför man ska
använda gillar olika delar. Har ju hånats av många, särskilt på högerkanten. Jag älskar det, vi gillar olika. Tydlig, bra, gamla rör inte min kompis slogan. Empatisk, otroligt bra. Men det är klart att meningen är bra. Men så är det ju den här risken som jag blir lite nästan vår huvudfråga, tycker jag, för det här poddavsnittet. Alltså, när övergår medierna från att bli rapporterade till att bedriva kampanjjournalistik och liksom styras av opinionen? Och Alltså, för nu är det nästan som nu vet man, nu har det blivit en stor grej, folk läser, folk klickar. Vad händer med nyhetsvärderingen? Mm. Eller hur? Ja. Hur känner du inför det? För det är ju liksom själva kärnfrågan här.
Nej, men jag känner väl att så här, jag fattar så här, where you're coming from med den frågeställningen. Men jag tror att just nu den här senaste veckan när vi har sett många, om inte alla, de stora medierna verkligen så här, ta ställning mot rasism och främlingsfientlighet och framförallt så här, starta upp egna kampanjer för att samla in pengar eller uppmärksamma olika initiativ som liksom syftar till att hjälpa de som är på flykt för tillfället. Jag tycker att medierna har en så himla, himla viktig roll när det gäller just de här, såna här typer av situationer som man liksom samhället försätter sig i eller hamnar i. Och jag tycker att det är väldigt bra att man tar ett ansvar då, för jag tycker inte att det finns något snack om huruvida så här, att vara emot rasism är liksom frångå en neutralitet liksom.
Jag håller helt med dig, men det är ju definitivt någonting nytt. Mm. Det märks ju tydligt att efter att det har blivit den här, så här folkliga resningen, eller vad man ska kalla det för, så har medierna väldigt tydligt hakat på det. Hela bilagor, kampanjer som jag delar, många av de stora medierna har liknande kampanjer. Så man kan ju inte bara följa opinionen heller, man måste göra sin nyhetsvärdering. Och jag har inte helt bestämt mig för om jag tycker att det är rätt eller fel. Mm. Men man har väl alltid den här gamla så här journalistiska reservationen att ja, men vad händer just nu i Afrika, hur många som är på flykt där, alltså, vad händer med andra katastrofer? Det är ju ofta så att det är något som kommer i skymundan, och nu är det på något sätt, nu passar det här och folket är med. Och man fattar att det säljer. Alltså det låter ju lite cyniskt, men en grej som har fått mig att luta mer åt det cyniska och kritiska förhållningssättet här, och det är verkligen mycket mer som liksom mediegranskare än som privatperson. För att fråga mig som privatperson, man kan aldrig skriva för lite. Alltså, det går inte ens att diskutera som privatperson. Jag vill att alla tidningar ska skriva om flyktingar varje dag. Så man måste sätta på sig mediegranskande glasögonen. Och då tittar jag på de båda kvällstidningarna Expressen och Aftonbladets löp idag, väldigt identiska. Det är så trasig, sliten, fruktansvärt sorglig bild av en liten flyktingflicka. Mm. Och jag känner bara misärporr. Det är vad jag känner.
Ja, vem av tidningarna var det, så?
Båda två har...
Hade samma bild eller?
Nej, men jag vet inte om det är samma flicka, för att de är tagna liksom på lite olika sätt. Mm. Två flickor ungefär samma ålder, alltså fortfarande så här litet barn. Och det här är ju liksom efter. Så om vi har den här första treåriga pojken som drunknar på stranden. Mm. Då har vi ju hört alla, de flesta stora svenska publicister, diskutera varför tog de det här beslutet. Och de menar att det är så stark bild, det kan användas som en slags wake up call, som en väckarklocka. Det är något för att berätta, det här är det som händer, det här är människorna bakom statistiken. Och det var det du och jag diskuterade i förra veckans avsnitt. Eller hur?
Ja, precis.
Ja, nu kommer vattendelen. Nu går tiden för att prata abstrakt om volymer till att prata om riktiga människors öden. Vad händer? Människor drunknar på haven och det ser ut så här. Nu har vi en ny vecka. Och då uppfattar jag att nu gör man det igen. Mm. Alltså det är nu jag börjar tveka lite. Nu känns det lite osmakligt.
Mm. Men vad är det som du misstänker då?
Ja, men Margret, för att vara riktigt superkonkret. Mm. Hur räcker det inte att se ett drunknat eller ett gråtande utsatt flyktingbarn en gång? Ska vi tapetsera alla löp och alla första sidor med det hela tiden? Varför är det? Ja, men det är självklart det är för att sälja tidningar. Det säljer, sex säljer utsatta barn. Så det här är liksom, det här är någonting. Och det är då jag får upp begreppet misärporr. Det är det jag tänker då.
Mm.
För jag menar bara att då kan du inte längre hävda att det handlar om en enda enskilt stark väckarklockebild.
Mm.
För gör du det som ett mönster, ska varje dag se ut så här att vi har stort upplåsta bilder på gråtande flyktingbarn, då är det ju liksom att vi frossar i det och att vi använder oss av deras misär för att sälja våra tidningar, och det är väl jävligt oskönt.
Ja, nej, men när du lägger fram det så håller jag ju med såklart. Jag önskar bara att jag hade sett den där bilden, för det är svårt diskutera utan att ha gjort det. Mm. Men jag tror att så här, det i grund och botten, eller så här, i slutändan, eller så här, at the end of the day, så kommer det som har hänt i medierna nu den här senaste veckan att vara någonting som är något vi tittar tillbaka på och tycker var jävligt bra. Alltså dels att det har varit, man ser ju direkt att redaktionerna bara så här supermobiliserar, lägger resurser där vi tidigare har liksom efterfrågat, lägg resurser på reportertjänster, så här, skicka, alltså den typen av journalistik, att inte bara så här varsla reportrar och satsa på typ, ja men, annan lätt, mer bekväm feature-journalistik typ. Så jag tycker att det har varit sjukt mycket bra journalistik också senaste veckan.
Absolut. Nu pratar jag liksom endast om bildvalen, men jag tänker också på själva avtrubbningsfaktorn. Just det att du vet, om du sitter och redigerar, ah, fan, det funkade med den där döda pojken på stranden. Vi smäller till, här har en jättesöt gråtande treårig tjej på flykt. Sitter och gråter på mammas axlar. Blås upp den stort läggen på ettan. Alltså det är då det börjar bli lite äckligt. Visst. Och det är klart att det är skitsmart rent försäljningsmässigt, för uppenbarligen funkar det. Men du har ju två typer av avtrubbningsfaktorer. Först kommer du inte sälja hur länge som helst.
Men vet vi att det funkar försäljningsmässigt?
Ja, men det, alltså, om det inte bara är försäljningsmässigt, så är det också delningsmässigt. Det blir enorma snack. Så folk vill veta mer. Vem är den här pojken? Man kan göra hur många uppföljningsstorier som helst. Vad hände med den här pojken? Varför dog han? Sen har du nästa då. Då har vi sett alla kvästerna. Alltså över hela Europa har ju gjort det här. Vem var den där drunknade pojken på stranden? Så först har du kört intervju med hans pappa. Sen med hans släktingar. Sen med polisen som hittade honom. Hur kände
men
han? Hur kände
det
han?
Bra.
Och så vidare. Jo, det är ju bra. Men jag menar bara att du har ju verkligen något att krama ur här. Så ja. Är det ju. Du har ju du delningsfaktorn.
Jag föredrar ju då att så här, om, som du säger, att så här, ja men du vet, intervjuer med liksom familj, alltså alltså sätta liksom så här bilden eller liksom situationen i ett sammanhang, inte bara så här och titta en hemsk bild liksom.
Nej.
Men ja, det alltså det är ju lite, det är ju väldigt mycket så här, eller jag får ju, det är ju liksom, vi måste ju ta in liksom rasism också och prata om det, alltså.
Ja.
Man ser ju inte samma typer av bilder på vita barn.
Nej. Och medierna. Apropå rasism, någonting som jag läste i en brittisk tidning, men nu minns jag inte om, jag har inte sett någon svensk tidning som har skrivit om det, kan mycket väl hända, totalt reserverar mig för det, som skrev om hur högerextrema ungerska partiet Jobbik har bemött de här invandrarna och flyktingarna som kommer till Ungern. Och det har ju inte bemött särskilt bra. Och då kände jag att det här vill man ju veta mer om. Har du sett någonting sånt? För det skulle vara skitspännande att göra en hel exposé av hur reagerar alla de här olika typerna av partier, från Sverigedemokraterna till de öppet nynazistiska. Alltså, väntar de sig nu att det kommer komma en liksom setback, och då kommer de spela på den folkliga opinionen? Är de jävligt skrämda plötsligt av den här stora influx av flyktingar? Eller sitter de liksom nöjda och tänker att haha, snart så kommer det vända. Folks sympati kommer vändas till rädsla för att de kommer hit och tar våra jobb och den gamla standarden. Så det är väl mitt tips, om det är någon grävjournalist, nyhetsjournalist som lyssnar till den här podden, att ja, men göra en sån karta. Till exempel, har det ökat antal attacker mot flyktingförläggningar i Europa? Någon sån uppställning skulle jag tycka var väldigt, väldigt intressant att se. Eller är det fortfarande för tidigt?
Ja men precis, jag undrar om inte folk sitter liksom att, för det är det enda som jag känner som, både som journalist men också som läsare eller liksom lyssnare, tittare, är ju så här, alltså, kommer man hålla i det här? Alltså är det här någonting som man kör nu liksom i en eller två veckor för att så här, man märker att det är det som folk bryr sig om, man har sett opinionsskiftning, eller kommer man jobba långsiktigt med det här? Kommer vi liksom att, kommer det hålla i sig helt enkelt? Jag hoppas att det gör det. Jag tror också att det gör det. Idag, tisdag tror jag det. Så vad tror du?
Alltså jag tror det är jättesvårt att säga, för att det är så himla specifikt. Det handlar om ämne per ämne och det kan vara helt olika. Någonting, kommer du ihåg när det var det här, vad heter den, prat om det? Det här med sexuella övergrepp.
Det som vann Stora journalistpriset.
Exakt, och det handlade ju om att man ska prata om sexuella övergrepp i gråzonen, mer eller mindre. Alltså inte överfallsvåldtäkter i buskage, utan mer liksom andra typer av övergrepp. Och det känner jag totalt dog ut efter den kampanjen. Det var ingenting som hölls kvar. Det var verkligen bara under den tiden. Jag har inte läst mycket mer om det. Och skrivs om våldtäkter och sånt idag, då är det just de här dramatiska, det är överfallsvåldtäkter och så vidare. Så liksom sexuella övergrepp mot kvinnor, det har helt fallit mellan stolarna. Däremot ämnen som till exempel näthat och näthot, där är ju medierna fortsatt bra de senaste ungefär 2 åren att verkligen hålla koll på vad folkvalda sverigedemokratiska politiker skriver privat på Facebook och Twitter, exponera det, ha koll på hatforum som Flashback. Där finns det verkligen en bra kontinuerlig granskning. Mm. Så det här med flyktingar, det kan vara helt hit och miss, tror jag, i det här nuläget.
Ja, ja, verkligen.
Allt beror på hur det utvecklar sig och liksom vad som händer i övrigt också.
Mm. Ja, så, absolut.
Ja.
Jag håller med.
Mm. Så vi får hålla ögonen och öronen öppna, du och jag, och kolla vad som händer under hösten.
Absolut.
Mm. Du, vad vi snackar på.
Jag vet.
Ser du det? Snart är tiden ute.
Ja, jag undrar, alltså, inför det här avsnittet så tänkte jag verkligen så här, tittade runt i flödet och ja, men, i liksom ens anteckningar och så vidare. Det är inte så mycket annat än just situationen för de som är på flykt som har engagerat mig överhuvudtaget.
Nej, samma sak. Men det tror jag gäller för stora delar av mediebranschen. Det är både det vi journalister skriver om och bevakar professionellt, men det är också det vi verkar diskutera privat.
Om man tittar på alla sociala pratar ju medier. Alltså, ja. Var du på den här manifestationen i söndags?
Nej, jag var faktiskt inte det.
Jag var där och det som jag, det var ju, för det första så var det ju sjukt mycket folk. Mm. 15 000 pers helt på Medborgarplatsen. Iskyla och regn. Jag var där i någon timme med mina kompisar och jag träffade så mycket olika typer av människor som jag känner. Alltså allt från folk från jobbet till så här, killen jag satt bredvid i klassrummet i gymnasiet, till en polares ex, till, alltså du vet, verkligen så här, alltså folk som jag vet har olika politiska uppfattningar, olika bakgrunder, åldrar och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag bara tyckte det var så himla hoppingivande. Jag tyckte det var jättefin manifestation och gav liksom den där energin, den där pushen i att säga ja, men det här är såklart det som alla liksom tänker på, bryr sig om och pratar om med varandra nu. Så det är svårt att snacka om något annat, känns det som.
Men då har vi gjort det och då tycker jag nästan att vi nöjer oss så här faktiskt. Ja, man ska inte prata om sånt som inte engagerar en.
Ska vi kan vi avslöja bokmässgrejen nu eller ska vi vänta en vecka till?
Vi väntar en vecka till. Men en annan sak som jag faktiskt kan avslöja, bara för att vi ska få folk att hänga kvar ännu mer, det är att jag intervjuade statens medieutredare Anette Novak igår.
Och
det kommer komma, kan inte berätta för mycket. Det var väldigt spännande, lång, djup intervju. Hon har ju jag kan avslöja så mycket som att hon har ett nästan omöjligt uppdrag. Alltså hon ska teckna det nya medielandskapet och komma med olika råd och förslag.
Det har varit så mycket drama kring det där.
Otroligt mycket drama, så det är skitspännande och det kommer man kunna läsa på.
Berättar hon om dramat?
Det kanske hon gör. Men det spännande är att hon ska försöka medverka i podden senare i höst.
Kul.
Och då jäklar, då vill vi ha hela mediebranschen som lyssnare. Så vi hoppas att vi slår lyssnarrekord då. Så stay tuned, det blir lite senare i höst.
Hon ska komma med. Du kan hälsa henne att vi vill ha lite juice också.
Ja gud ja, det kan jag säga direkt. Att hon får inte komma in om hon inte spillde vins. Någon liten förhandsgrej måste vi i alla fall få.
Absolut.
Så vi håller tummarna för Novaks medverkan.
Ja, det var ett tag sedan vi hade en gäst.
Ja, det var det. Vi klarar oss ju så bra själva.
Eller hur? Ja. Kan inte ni som lyssnar
önska gäster?
För att det har ni gjort innan och det har vi ju liksom lyssnat på och tagit till oss.
Det har du helt rätt i.
Så önska på.
Ja. Hashtaggen är AB-podd.
AB-podd.
Jag ligger gömd under ett medievärlden. Margret finns på @atla.dotter. Och vi finns såklart på våra vanliga mailadresser också.
Ja, det gör vi. Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ciao.
Ciao.